Jag är jag med nu? Ja. Jag kom hit till Hult direkt ifrån Västerdalarna. Jag är uppvuxen i Nås i Västerdalarna och där har jag varit några dagar nu. Och där påminde en fritidsboende som jag var hem till en kväll som bor där på sommaren och som sen bor på andra ställen. Och då kommer man liksom med lite andra öron in och hör vissa saker och lägger märke till hur folk är liksom. Och hon sa så här, de har behövt ibland anlita lite hantverkare. Och då påminner hon mig om ett uttryck som man har i Nås. Som jag hade nästan glömt för att jag inte använde mitt Nåsmål så ofta. Man säger ju det jag finns i Göteborg och på andra ställen att jag har ett väldigt utpräglat dalmål. Och det kanske jag har. Men det är ju sällan jag använder Nåsmålet, den dialekten. Men när jag kom dit så slår jag det till. Och så pratade jag Nåsmål. Och då påminner hon mig om ett sånt uttryck som jag nästan har glömt av. Och det om man till exempel vill ha en hantverkare. Och så säger man, kan du komma imorgon och måla den här väggen? Eller titta på den här verandan om vi kan bygga om den. Och då säger man väldigt ofta så här. Ja, får inte vi se då? Vad kommer det här att kosta? Kan du ge mig ett förslag? Vet du vad det kommer att kosta? Ja, får inte vi se då? Som alltid, får inte vi se då? Alltså vi får väl se. Vad betyder det? Ja, får inte vi se då? Det betyder ett svagt nej med en positiv eftersmak. Det är det. Betydelsen av ja. Man börjar med ett ja. Och så säger man ja. Får inte vi se då? Det är ett svagt nej med en positiv eftersmak. Det betyder att nej, jag kommer inte imorgon. Men man kan inte med och säga det rakt ut. Utan man gör en sån liten krok. Som kan betyda, nej inte då, eller ja, detta kan nog bli väldigt dyrt, men vi tar det en annan gång. Då säger man i Nås väldigt ofta, eller du, ja, tack för det brödet du la på verandan. De har varit och bakat till exempel, och så frågar man, du ska ha betalt, vad vill du ha betalt? Då kan man säga, ja, får inte vi se då? Det är så svårt att säga det rent ut. Och jag har gått och sugit på det där. För jag känner ju igen det, men jag har glömt det. Att man jätteofta använder det uttrycket. Och så har jag tänkt så här. Tänk om det var så. I Nås, vet ni, så var det många som utvandrade till Jerusalem 1896. Och de som reste, de visste vad de ville. Eller så drogs de med i någonting som var väldigt stark påverkan. Och så tänker jag att kanske några stod och tummade lite på hatten när det där bönemöte var. Ni som har sett Ingmar spela någon gång har sett ett sånt där bönemöte. Man får ett brev ifrån en predikant som har varit i Nås. Och nu säger han, nu är det dags liksom. Lyssna in Guds röst. Och det där är väldigt dramatiskt. Tänker jag att någon av de där Nås-folket som blev kvar hemma när de frågar, ska du med till Jerusalem? Har du hört Guds röst? Tänker jag att han stod där och sa, ja, får inte vi se då? Och jag älskar det. Vi åker imorgon. Har ni packat och sålt era gårdar? Ja, får inte vi se. Ska du med? Ja, får inte vi se då? Och så stannar man hemma. Det är ett svagt nej med en positiv eftersmak. Får inte vi se då? Nu tänker jag säga någonting en liten stund om att säga ett tydligt ja. Att inte säga, ja får inte vi se då. Utan någonting annat. Jag ska läsa några rader ifrån en översättning som heter The Message. Jag brukar alltid ge reklam för den. Det är en amerikansk pastor som har jobbat i Mellanvästern i USA. Som börjar att översätta på nytt ifrån grundtexten så nära som det bara gick. Men med ett språk som gör att man idag förstår berättelserna, liknelserna, orden på ett nytt sätt. så att det går liksom att begripa det. Det har lite koppling till det jag pratade om igår kväll för er som var här. Att inte man lever parallella liv. Det vanliga livet och så det andliga livet som är nästan obegripligt att få in i sin vardag. Utan han insåg för att församlingen ska upptäcka Guds ord, få en smak på det, så måste man hitta nya bilder i en ny tid. Man kan inte leva på gamla liknelser, men man måste ha kvar så nära det som är grundtexten som möjligt. Som på Nya Testamentet i grekiska. Han hette Eugene Peterson. Han dog här för något halvår år sedan. Han har faktiskt också hunnit översatt Gamla Testamentet och det kommer snart. Så nu går det ju ett led till, ni vet, från att han översätter det till engelskan eller amerikansk engelska till så att vi då får det i Sverige. Så det är ju några led. Men lyssna det här som är ifrån Johannes 6 om livets bröd. Så det är det här när brödundret sker och så står det så här. I några verser då. Det är ju inga verser heller, utan man läser nästan som en berättelse rätt av så här. Jättefascinerande. Vill du få en ny tändning när det handlar om att läsa Bibeln, så är det ett förslag att titta en The Message. Så här skriver Johannes, säger, det står det i Johannes, som Johannes skriver då, och som han då har översatt så här. Slösa inte bort era krafter på att få sån mat som försvinner, sa han, Jesus då. Arbeta istället för maten som blir kvar. Maten som ger er liv som varar. Maten som ni får av människosonen. Gud fader själv garanterar att han och allt han gör består. Och så ställer de frågan. Vad ska vi göra då? Om vi vill arbeta för Gud. Den frågan är ganska viktig. Den är helt avgörande för om jag ska säga ja, får inte vi se då, om jag vill följa eller ja, jag vill vara med. Vad ska vi göra om vi vill arbeta för Gud år 2019? När vi går in i hösten nu, vad ska vi göra? Och då svarar Jesus så här. Satsa allt på den som Gud har sänt. Det är ganska tydligt. Satsa allt på den som Gud har sänt. Det är genom att ta ställning för honom som ni arbetar för Gud. Och sen står det nästan på nåsmål, de tvekade. Men uppmaningen är, satsa allt på den som Gud har sänt. Den 6 augusti, om 5 dagar. Då kommer en sommarpratare på P1 som heter Dr. Ingrid Leroux. Hon, ja det var, jag tror det var jag som började sjunga här. Hon är ju då svenska. Hon är gift med en sydafrikan. Bor i Kapstaden sedan väldigt många år tillbaks. När hon var 14 år. Hon som ni kommer att lyssna på P1 nu. Vet ni att hon träffar jag i, ja, hon finns på en av mina poddar i Brittas vardagsrum. Jag hade en intervju med henne i en lägenhet i Uppsala i våras. I början av februari, i april la vi ut den podden. Och nu kommer hon i sommar i P1. Hon när hon är 14 år åker till Rättviks stiftgård som konfirmand. Blir konfirmerad där. När hon är där så får hon en helig upplevelse. Hon beskriver den otroligt försiktigt. Nästan inte alls. Väldigt sparsmakat. Så är det när det blir helig mark. Då är man ganska försiktig med hur man ska berätta detta för andra. Så jag får treva lite för att få henne att lite berätta om det. Men hon gör det. Och så säger hon att hon fick en helig upplevelse där hon förstod att Gud fanns. Att detta var riktigt och att hon ville ge sitt liv. Hon ville satsa allt på den som Gud hade sänt. Så behöll hon detta i sitt hjärta. Och så småningom så utbildade hon sig till läkare. Hon var i USA en viss del av utbildningen. Hon fortsatte åka till Rättviks stiftsgård för det hade betytt så mycket för henne som konfirmand. Så hon blev volontär där och bestämde sig för att vara där ibland. Så träffar hon en vacker man ifrån Kapstaden, eller från Sydafrika åtminstone. Och de blir förälskade. Tänker att detta kanske blir svårt, långa avstånd. De släpper det men de börjar brevväxla. Och på den tiden så då var Rättviks stiftsgård, jag minns det, att de var väldigt engagerade. Många i kyrkan, i svenska kyrkan, var väldigt engagerade mot apartheid. I den kampen för allas rätt att leva i Sydafrika, svarta och vita tillsammans. Och hennes man var också engagerad i det, många var det. Och de sa, det här blir svårt. Och så åkte hon och utbildade sig i USA. Så småningom så ändå bestämde de sig. Han kom på besök till Sverige. Och de bestämde sig för att de skulle gifta sig. Hon flyttade till Kapstaden. Ingrid Lerå. Så började hon arbeta på universitetssjukhuset där. En av de där första dagarna där. När hon har hållit på där ett tag kanske. Jag vet inte hur lång tid det tog. Då kom det några studenter som då var på universitetssjukhuset som liksom var där i sin praktik och som läste och som jobbade där. De kom till Ingrid och så sa de, vill du följa med oss till kåkstäderna på kvällarna? Vi tänker åka in med en rullande sjukvårdsvagn och möta människorna i den största misären i kåkstäderna. Och då säger hon, jag sa ja direkt. För jag visste, det är precis det här jag vill. Fortsatte jobba på dagarna. På kvällarna så var hon i kåkstäderna. Med den här vagnen. Med fara för sitt liv. Fick 3 barn. Hade ett småbarn hemma. Och åkte in på kvällarna. För att ge medicinsk hjälp och annan hjälp. Till de mest utsatta där i det här projektet som de här studenterna hade. Det började allt det. Med ett ja, alldeles ensam i ett kapell på Rättviks stiftsgård. Hon hade ingen aning om egentligen vad hon var på väg in i. Hon bara sa ja och bestämde sig för att satsa på den som Gud hade sänt. Det var hennes ja. Utifrån det jaet från en 14-åring så blev det ett speciellt liv som blev hennes liv. Och det blev en väldigt tydlig väg. Ett ja, ett liv och en väg. Inte alls utan väldigt stora utmaningar. Idag, därför, det är förmodligen därför hon ska sommarprata. För att man vill höra om hennes berättelse. Idag så är det ett projekt i kåkstäderna i Kapstaden som heter Filani. Där ett stort arbete pågår. Där det finns mentormödrar som reser runt, ungefär som distriktssköterskor, i byarna där och undervisar sina medsystrar i hur tar ni bäst hand om era nyfödda barn. För hon upptäckte när de kom där till det här som nu är en klinik i Kåkstaden, så upptäckte hon att vissa de hade lika förutsättningar. Vissa hade barn som var ganska undernärda och väldigt utsatta. Andra hade barn som klarade sig bättre. Och då började hon undervisa dem och fråga, vad är det som gör att era barn klarar sig bättre? Vad äter ni? Hur gör ni? Och så började hon se att de som hade barn som var friska, de fick åka ut till de som inte hade det. Och så fick det här gå vidare. Så fick de börja lära dem hur de skulle bete sig då. Det var ett av hennes arbetsfält. Ett annat var att hon har varit husläkare åt Desmond Tutu. Han säger om Ingrid Leroux att hon är Guds svar till Sydafrika. Guds ängel in till Sydafrika. Han håller henne oerhört högt. När Nelson Mandela blev frigiven ifrån denna långa fångenskap för att gå in i den här kampen utan vapen. Ni kommer ihåg kanske några av er. Läs på annars. Där detta bröt ut. När han blev frigiven efter så många år i fängelse så hamnade han de första dygnen hemma hos biskopen Desmond Tutu. Ingrid berättar att hon är på en klinikrunda i Kåkstäderna när telefonen ringer. Och så säger Desmond Tutu i andra änden: kan du komma hem till mig, till residenset som det hette där de bodde? Nelson Mandela är hos oss och vi skulle behöva att han fick en läkarundersökning innan han ger sig iväg på detta frihetståget. Han ska till Johannesburg och tala. Du vet, man blir helt gå kalla kårar. Kan du först komma och läkarundersöka honom så vi ser vad han är för skick? Och då säger hon så här, när hon berättar detta för mig också, att jag stod kvällen innan på det här stora torget i Kapstaden där han stod på balkongen och talade till folket när han precis har blivit frigiven. Bland tusentals människor som dansar, som jublar, som anar, här är frihetens röst. Nelson Mandela for president. Hon sa, jag stod där och grät tillsammans med de andra och tänkte, vilken man! Och nu var hon på väg i bilen hem dit för att möta honom personligen. Hon sa, jag kände mig ganska liten när jag knäppte ihop väskan, plockade med mig grejerna och så åkte jag och kom till residenset. Där var fullt av journalister, hela trädgården var full, alla tv-team från hela världen. Det var ju ett enormt pådrag. Ingrid Leroux får gå in bakvägen med sin lilla läkarväska. Och så sa hon, när jag kom in där och såg denna vackra man, sa hon. Han kom rakt emot mig och bara höll fram armarna och kramade om mig. Hon sa, då släppte nervositeten. Sen kom professionaliteten. Sen gick jag in i det jag skulle, in i ett rum där, undersökte honom. Och så var jag den, sa hon, som fick gå ut och säga till regeringen där, eller de som stod och väntade och ville iväg med Nelson Mandela. Ni måste vänta några dygn. Han behöver vila. Han har lite dåliga värden, men snart är han på gång. Han behöver vara här några dygn. Och det var ju speciellt, sa hon, att få göra det. Detta är Ingrid Leroux. Vad gjorde hon? Hon sa ja. Hon fick ett liv och hon fick en väg som var väldigt speciell. Men den började på Rättviks stiftsgård med en upplevelse av Guds närvaro. Sen kan allting hända i en människas liv. Att satsa på den som Gud har sänt kan överraska. Och glöm då aldrig, när det överraskar så är det oftast i det lilla det börjar. Det är någonting som du kanske bevarar i ditt hjärta, som Gud rör vid i ditt liv. En viskning, en förbön, en hälsning. Och så går du genom dagar, nätter, veckor, månader, kanske år. Och så kanske man nästan glömmer det. Och så börjar någonstans en dröm, någonting som är en längtan. Kanske den börjar blekna lite. Då tycker jag att du behöver påminnas om att den är kvar. Den är kvar. Hur känner man igen att man har satsat på den som Gud har sänt? Jo, man kan känna igen det på att det mättar över tid. Det är inte bara ett tillfälligt att det ger lite socker, lite energi som en chokladbit. Utan det ger mat som jag kan leva av och så räcker det till fler. Det är väldigt påtagligt. Man börjar dela med sig av det som var ens dröm. Man börjar visa på olika sätt så att andra ser att detta var någonting viktigt i ditt liv och jag får del av det. Du sitter ju mitt i en sån vision när du är här. Det finns ju där du finns i din vardag sådana upplevelser. Men det har gått ibland så långt så att det har blivit vardag. Och så är det ju. Det vi drömmer om, det vi längtar efter, så småningom så blir det våran vardag. Och då glömmer vi att det var ju detta som jag en gång bad om. Fast det ser ut på ett lite annat sätt. Så står jag ändå i det. Eller jag väntar fortfarande på att få se mer av det. För så småningom så blir det vardag av det. När drömmar slår in så märker vi knappt det. Så kan jag ha tänkt många gånger i mitt liv. När jag ser tillbaks. Vi som var här på förmiddagen och hörde bibelsöt av Ulf. Så sa han, och jag har gått och tänkt på det idag, att han gjorde en bilddagbok. Tog ett foto på oss som var här, vidvinkel så här så alla kom med. Och så sa jag skriver en rad varje dag och så ser jag tillbaks. För ofta minns man fel när man tänker tillbaks. Då önskar jag, och så har jag gått och känt så under den här dagen och eftermiddagen inför den här kvällen, att du skulle få en resa tillbaks i din bilddagbok, vare sig du har tagit konkreta bilder eller inte, där du liksom kommer på vissa händelser i ditt liv. Att du får be den helige ande som är den som hjälper oss att se det Gud har tänkt i våra liv. Att du får bilder av vad det var du drömde om. Och så någonstans se vad har hänt efter vägen. Då upptäcker du, det ser inte ut idag som jag trodde när jag önskade detta. Men någonting har hänt. Och då finns det viktiga i det. Det som du känner igen fortfarande lever, gå på det. Fastna inte i det som känns som ett misslyckande, utan gå på det som du känner igen fortfarande. Att det finns ett stråk av, ett spår av någonting som har att göra med det du en gång drömde om. Det är så lätt att missa att man en gång sa ja för att det finns mitt i vardagen. Det är så vanligt, det är precis i det jag står. Och därför så är det inte längre som någonting, wow, men när jag drömde om det, bad om det, då var det mycket tydligare. Det är fortfarande det, men nu kanske du står mitt i det och tänker inte på det, detta. Jag slogs av när jag satt vid ett enkelt vardagsrumsbord i Uppsala och pratade med Ingrid Lerå. Så sa jag till henne, fick du en kallelse, sa. Och jag nästan förstod innan jag sagt det. Hon kom och säga nej. Och det gjorde, nej, hon gjorde sant nej, men hon sa, det där tycker jag är ett alldeles för stort och svårt ord, sa hon. Och jag förstod att hon skulle säga det. För hennes arbete är så stort, så jag tror att hon någonstans känner att det, jag kan liksom inte formulera det, för då blir det för märkvärdigt, va? För hon säger, det är ju inte jag, det är ju mina medarbetare som har gjort detta, säger hon hela tiden. Det är ju alla medarbetarna som har gjort att detta har växt så mycket. Att detta är så stort. Förra året så fick hon hederspris för årets livsgärning på en tv-gala. Och fick liksom komma fram och ta emot det. Och tog det väldigt varsamt. Och tacka ödmjukast, men det är fortfarande medarbetarna som har gjort det. Det är kännetecknen, det mättar över tid. Och det är andra som blir välsignade. Och man är hela tiden fokuserad på att det ska fortsätta, att fler ska ta vid. Man vill bara dela med fler. Det är ofta kännetecknen på Guds kallelse. Så stor kan den vara som den blev i den konfirmandens liv. Och ibland kan vi tänka att det är ju så långt ifrån min värld. Hon säger så här, och jag håller med henne om det. Det handlar inte om vad man gör utan att man gör. Det är lika viktigt var vi än står. Bara vi vill finnas med och göra skillnad i andras liv. Och så nu finns en sorts vision i detta som då börjar i kåkstäderna. Att så många som har kommit till vårt land. Att nu vill man börja plantera den idén i Sverige. Bland de som har kommit för att integreras i vårat sammanhang och hitta vägar. Det är jättespännande. Hon är hela tiden på väg. Hon har ju varit där i över 40 år. Jag frågade, ska du snart gå i pension? För att det skulle hon kunna göra nu. Nej, sa hon. Det vet inte jag. Jag fortsätter så länge jag orkar. Det är så många andra som jobbar. Jag är bara där, säger hon. Ja, det är hennes liksom syn på det hela. Men det hon sa, när jag frågade, hur har det varit svårt? Ja, sa hon. Det har varit jättesvårt. Har du aldrig varit rädd? När det var som tuffast på 80-talet. När du kom som vit, blond kvinna in i kåkstäderna. Och det var så mycket bråk och många blev dödade där. Och det var ju fruktansvärda strider när man tog till vapen där då. Jo, sa hon. Jag var jätterädd ibland. Det var några gånger när jag fick stanna hemma för att min man stoppade mig och sa nej, inte ikväll, Ingrid, inte ikväll. Det är för oroligt nu. Men ofta så åkte jag, sa hon. Ofta så åkte jag. Jag var jätterädd. Men så kom jag på, sa hon. Rädslan förlamar. Men glädjen ger hopp. Så jag valde glädjen. Jag valde glädjen. För rädslan hade gjort att jag hade bundits hemma av min rädsla, blivit förlamad och inte fortsatt. Glädjen ger hoppet. Jag litar på glädjen. Och så gick jag på det jaet som jag alltid har haft i mig. Satsa på honom som Gud har sänt. Hur känner man igen det? Det är ett utgivande liv. Det blir andra till välsignelse. Allt börjar i ett ja. Det fortsätter i ett ja genom hela livet. Och så dina och mina yttre förutsättningar förändras. När du gör en liten bilddagbok av ditt liv, gå tillbaka. Låt det få vara något av din bön under några veckor. Gå tillbaka, gör den resan tillbaka ifrån där du står nu och tänk, vad har hänt fram till idag, där jag finns i mitt liv? Vilka jag har jag fått säga? Var har jag blivit besviken? Var gick det sönder någonstans? Var tyckte jag att här dog det? Vad är det som har uppstått ur det? Hur tog vägen en ny riktning? Vad är det jag fortfarande känner igen? Och så stanna upp inför det och be att Gud ska fortsätta välsigna det. Du kan bli väldigt överraskad när du kanske tänker det är för sent. Det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent. Det finns alltid möjligheter, men de kan se annorlunda ut utifrån var vi finns idag. Så hur ser ditt jag ut? Vilken resa har du gjort och vad känner du igen i den riktningen? Jag har gjort en liten sån efter att vi fick den där lilla hälsningen som kanske nästan inte ingick i bibelstudiet idag. Utan var, det är märkligt det där. Men jag kände att det hakar fast i mig. Jag har gjort den lilla resan själv under eftermiddagen idag. Och så har jag tänkt tillbaka. Jag ska bara bjuda dig på några sådana nedslag. Ur mitt liv. Jag tänkte först, ska jag säga det? Men jag gör det för att bara visa för min del hur jag tänkte tillbaks. Så jag tänkt så här. Jag är då född och uppväxt i Nås. När jag var ungefär 14-15 år, då fick jag sommarjobb på kyrkogården i Nås. Väldigt uppbyggligt. Vi var några som var där och jobbade. Tillsammans med världens skönaste kyrkvaktmästare. Han hade en regel att när man klippt häckarna där på Nås kyrkogård, var häck ut så här. Den som klippt av snöret, det var ju så här ett snöre han hade så vi skulle klippa rakt. Den som klippt av snöret fick köpa glass till de andra. Och det är klart att det var ju så tråkigt så vi klippte av det hela tiden. Liksom. Så det var mycket glass och han såg ju igenom det men han tyckte att det var roligt. Så var jag där varje sommar. Så gick jag ut gymnasiet. Och så såg jag en liten annons i Dala-Demokraten en dag på lunchrasten där. När vi satt och trängdes i något litet bås där. Då hade vi en tidning och så bläddrade så såg jag att det stod att de sökte en fotoassistent på Dala-Demokraten i Falun. Då skickade jag in ett brev. När jag kom hem skrev jag upp ett brev. Då är jag 17, 18, 18 är jag. Skrev ihop några rader. Och så skrev jag att jag var jätteintresserad och att jag var jättebra på det. Hade aldrig gjort det hela mitt liv. Jag blåljög. För jag ville bli journalist. Jag hade bestämt när jag gick ut högstadiet. Ska jag komma iväg och komma från den här lilla hålan som jag tyckte då. Då måste det bli någonting av mitt liv. Och då tänkte jag journalist, jag vill hålla på med ord. Jag var inte alls i kyrkan, hade inga sådana kontakter då. Utan jag tänkte, jag vill bli journalist, jag måste iväg. Och så tänkte jag, Dala-Demokrater, jag hittar på att jag var jätteduktig. Skulle jobba som assistent i fotolabbet och jag fick jobbet. Kom in där och liksom skulle låtsas, ni vet alla vätskor var det. På den tiden var det ju... framkalla i mörkrum och det var en enorm manuell så här gång i detta. Men jag lärde mig det ganska snabbt. Och hon som skulle gå på att hon skulle få barn och mamma ledig, hon var väldigt vänlig mot mig och insåg ganska snabbt att du behöver mycket hjälp. Det enda jag minns som den stora skräcken var att kungen och Silvia hade varit på någon sån här O-ringens invigning. Och en av fotograferna på Dala-Demokraten hade varit där och fotograferat. Och jag skulle framkalla hans rulla för han skulle vidare på nästa. Och jag glömde dem i första badet. Så alla filmer var kolsvarta. Då tänkte jag, nu är det kört. Men han hade förbarm. Han hittade väl någon arkivbild på Silvia eller vad det var. Jag minns inte. Han löste det. Så småningom så fick jag börja jobba på lokalredaktion i Leksand. Och så blev jag 19 år. Så blev jag kristen på lite märkliga vägar. Kom till tro. Och så klev jag ur tidningsbranschen. Men när jag precis hade fått in foten där. Så klev jag ur den miljön. Och så gick jag på en bibelskola i Säffle i 3 år. Som jag pratade om lite igår. Och så fortsatte det in i kyrkans värld. Och så fanns det i mig en svag besvikelse. Har gjort faktiskt genom många år. Med att jag alltid har drömt om medievärlden och journalistiken. Men det blev inte det. Jag valde pastorskyrka. Jag tyckte att jag gav upp någonting. Jag har sörjt det många gånger genom åren då. Att jag liksom, åh, tänk om jag blivit journalist. Och när jag blivit tjorvigt, vet du, i det här som det kan bli ibland i en pastorstjänst eller evangelisttjänst. Då har jag tänkt, varför stannar jag på DD? Har tänkt då. Men det gjorde jag inte, utan jag gick in i det. Så fick jag börja skriva lite krönikor. Och så fick jag börja lite grann intervjua människor när jag jobbade i Södra Nissadalen i Halmstad i församlingen. Jag hade sådana här kafékvällar. Så småningom så fortsatte jag ju skriva. Och så ringde någon från Libris förlag och sa, kan du skriva en kommentar till Lukas evangeliet? Möten som berör heter den. Ja, det kan jag försöka. Jag tänkte, hur ska jag få ihop det? Och så började jag skriva det. Så blev det en liten bok. Och så småningom så ringer Torben Bastås. Och så säger han, vill du vara med och ha avslutningarna på partiledarutfrågningarna? Och jag sa ja till det. Jag har sagt några ja i mitt liv. Jag har sagt ett stort nej till det som jag egentligen tänkte jag drömde om. Men jag sa ja till mycket annat. Och plötsligt när jag ser tillbaks så ser ju jag nu. Ta det här, hör att jag bara liksom berättar om en resa. Några böcker senare. Några kröniker senare. Några partiledarutfrågningar senare. 50 intervjuer varav 45 ligger ute som podd. Så är jag här idag. Och jag tänker, jag får jobba med det nu. Jag jobbar med det journalistiska, men jag gör det utifrån Guds rike. Och jag hade aldrig kunnat tänkt det när jag ljög ihop min första förfrågan att få komma till Dala-Demokraten. Kunde aldrig ha drömt det, för jag såg inte den här vägen överhuvudtaget. Men sen har jag sagt ja och ja och ja. Och så plötsligt ser jag att mitt nej där till att fortsätta där blev ett annat ja. Det ser ut på ett helt annat sätt än vad jag trodde idag. Och det kommer att fortsätta se annorlunda ut. För så är det att vara människa. Men man har några ja i sitt liv. Och så har du fått gett upp några saker. Så har du några misslyckanden med dig. Och så har du någonting du fortfarande längtar efter. Och så finns det i dig någonting som fortfarande spirar. Men du tänker, går det att använda nu? Ja! För Guds rike är annorlunda allt annat. Det har jag ingen aning om hur det ser ut. Men det har att göra med där du finns idag. Hur ditt liv ser ut. Där kan du säga, ja, jag satsar allt på den som Gud har sänt. Fast jag tänkte när jag gick hit ikväll att det där är så gott som kört. Det är inte det. Det är bara du som kan göra den bildresan tillbaka. Se på dina ja, dina nej, dina besvikelser. Men det du kan få hjälp med en sån här kväll är att få säga till någon som vill be. Be för mig. Du behöver inte ens uttrycka vad det är om du inte vill. Be för det som är mitt liv. Hjälp mig att se vilka viktiga steg som ligger bakom. Och vad av det som fortfarande är kvar. Vad är kvar? Det viktigaste, det är kvar. Det andra, det kan bara falla. Men någonting finns kvar om du känner igen någonting som lockar och drar i det. Och lyssna för allt i världen på Dr. Ingrid Leroy. Den 6 augusti eller efter och ladda hem det. Får gärna lyssna på podden också som en förberedelse. Men det är en sån spännande berättelse av en människa som nu är plus 70 och som har gett hela sitt liv för några andra skull och som jag bara känner en djup glädje och som har varit med om så mycket kamp och svårigheter, men det är bara glädje och det är de andra som gör det. Det är hennes stora berättelse. Får vi se hur hon lägger upp det. Nu är det du och ditt liv. Och ska hon stå här så ska hon säga, ja, det där var mitt liv, men det är ditt liv som är viktigt. Och det ska jag också vilja säga. Jag tror att det är Guds hälsning. Det är ditt liv som är viktigt. Vi ber. Herre, vi ber att du ska fortsätta väcka till liv det som vi en gång tänkte vi ville för ditt rikes skull. Visa oss att det fortfarande är där, fast det kanske ser ut på ett annat sätt för att livet far fram på olika vis. Tack att det du har lagt ner, det ångrar du inte. Utan det fortsätter du välsigna. Nu ber jag för var och en att du ska göra den där bildresan tillbaka, där vi ser olika vägskäl. Och att vi får säga ett ja igen. Jag vill satsa på den som Gud har sänt så länge jag lever på denna jord och mitt i det liv jag står. Tack att du rör vid oss där vi är, ingen annanstans. Tack att du inte förväntar att vi ska placera oss på något väldigt mycket bättre ställe för att du ska använda oss, utan du möter oss precis där vi finns i våra liv just nu. Tack att du vet vilka utmaningar vi har. Kom med din ande och gör ditt goda. Amen.